Året är 1943. Ubåten Ulven.
Extra nyhetssändning från TT. Den svenska ubåten Ulven har inte återvänt från övningar med ubåtar inom svensk territorialvatten igår och natten till idag söder om Marstrand, meddelar marinens pressdetalj. Samtliga åtgärder som är förutsedda vid ett dylikt fall för att lokalisera ubåtar och bärga personalen har vidtagits.
Nu följer en rapport från räddningsarbetet på västkusten.
Jag har ingenting positivt att meddela i denna direktrapport. Dykare har varit rädd hela eftermiddagen, men indikeringen gav inte ett sådant resultat att en instigning kunde anses motiverad. Det är alltså många tiotal fartyg och många hundra män som hela dagen varit i verksamhet för att hjälpa de försvunna om så är möjligt. Och att berätta om Dios och Beros är att berätta om män som bara har en sorg, nämligen den att de ingenting riktigt kan uträtta. De har bara haft att vänta och vänta och vara beredda på allt.
Det var 1943.
Och samma gäller nog om de flesta ombord på de övriga fartygen. Undantag naturligtvis för experterna, de som med hjälp av olika vetenskapliga metoder försöker komma underfund med ubåtens läge. Belos har ju räddningsklockan. Och Belos har några av de dykare som är klara att gå ner så fort ubåten kan lokaliseras. Och så fort vädret bättras. Så snart sjögången inte blir allt för svår som den är nu.
Sökandet efter ubåten Ulven har under de gångna arbetsdagarna oerhört försvårats av det ständigt rådande mycket hårda vädret, meddelar marinstaben. Huruvida personalen fortfarande kan tänkas vara vid liv undandrar sig för närvarande bedömande då det anses bero på de skador som båten kan ha fått.
Här är Belos. Jag talar direkt från räddningsfartygets däck.
Näström! Ser Näström botten nu? Ingenting. Ja, vi kan sänka något.
Hur djupt ner är han ungefär? 51 meter nu.
Ja.
Och hur långt är det till botten?
Det är 52-53.
Bara strax, bara fram.
Ja.
Då det icke anses helt uteslutet att liv ännu finnes i ubåten kommer sökandet att fortsätta. I vissa meddelanden omnämnda minnesgudstjänster under påskdagen ska icke äga rum.
Hallå Belos? Hallå Belos?
Här är Belos. Klockan 4 i morse började spaningsarbetet. Då gick alla fartygen ut. Radion fattar på platsen hela dagen. Och så snart någonting av vikt inträffar så kommer det att rapporteras genom radio. Chefen för marinen, amiral Tam.
Besättningsmän på Ulven. Edra anhöriga och alla edra kamrater vid flottan. Följa edra ständigt med varma tankar. Vi är förvissade om att ni är omodiga. Spara krafterna och håll ut. Allt görs vad som kan göras för er räddning. Så fort sjön lägger sig kommer dykare ned. Belos anländer idag. Hans majestät konungen sänder er en särskild hälsning.
Extra nyhetssändning från TT. Det har med full säkerhet konstaterats att de knackningssignaler som har hörts i närheten av olycksplatsen inte har kunnat härledas från den sjunkna ubåten Ulven. Dessutom har noggrant utförda beräkningar givit vid handen att den tid som kunnat stå till buds för livets uppehållande ombord på ubåten måste anses till ändalupen. Med anledning härav har räddningsförsöken avbrutits med utgången av söndagen. Den sjunkna ubåten Ulven har påträffats. Västkustens marindistrikt meddelade klockan 18.30 att ubåten Ulven är funnen. Ulven anträffades på 52 meters djup.
På bredden har man gått om utrymme till övers och djupberäkningarna stämmer på centimetern. Länspumpningen av dockan går snabbt och nu kommer det spännande ögonblick då gåtan om Ulvens undergång avslöjas. En undervattensmina har sprängt ett gapande hål i skrovets botten. Sprängverkan var så kraftig att hela skrovet nära nog bräcktes tvärt av. Brottstället är fullt synligt runt om hela skrovet. Det är ett under att ubåten inte brutits mitt i tu under bärgningsarbetet. Ulven har tydligen vattenfyllts på en enda gång och gått med nosen rätt ned i botten. Där har den stött på en klippa och den kraftiga törnen har tryckt in stäven helt och hållet. Smällen måste ha varit fruktansvärd. För sista gången lyser oss namnet Ulven till mötes på ett fartyg tillhörigt den svenska marinen.
Ubåten Ulvens öde grep den här våren hela svenska folket. Hur hade det gått? Levde besättningen? Så här såg ubåten ut när den togs upp på land. Vi ser skadan i akten här. Natten till den 16 april hade Ulven försvunnit och hittades sen inte förrän efter 20 dagars intensivt spaningsarbete den 5 maj. Spaningarna följdes timme efter timme av press och radio. Svenska folket var helt uppfyllt av sökandet efter ubåten. Redan måndag den 26 april visste man att den sista gnistan av hopp att rädda folket ombord var släckt. 33 man hade omkommit.
Ulven hade förlist cirka 18.10 den 15 april väst-sydväst Stora Pölsan. Dag Edvardsson har ute på Fiskemuseet på Hönö en utställning med fotografier och föremål från Ulven. Den utställningen kan ni också se delar av på Haga stadsdelshus. Dag har funderat mycket kring den här katastrofen.
Ja, sand är ju fruktansvärt hot. I botten, alltså en sandbotten. Det har ju sett bevis på när det gäller fiskebåtar här som har kört i botten. Va? Vart vid Danmark, det är ju välja sandlinjer. Det blir ju bara splitter åt dem igen, alltså de slös i 1000 bitar. Och det kan ju vara så med Ulvens stäv också, att den har dunsat i en gång han har kommit ner. Va? Men en annan ting som jag tycker är så konstigt just med Ulvens, de aktre höj- och sänkroderna där, det ligger fullt och sand på dem.
Ja, vad skulle det innebära?
Jo, det skulle innebära att motorn måste ju ha gått på vatten och bonan ligger på vatten. Ja, det är vad jag tror. Jag har diskuterat det väldigt, varför låg det sand det. Och när man tittar på filmen så har de öser de bort den här sanden långt om länge. Och det kan man ju tydligt se på så här bilderna som är här då, att det är mycket sand va, på just det så här rora här. Va. Men det är sådana där teorier som man kan prata oändligt med. Va. Det värsta var ju bara det att det hänger 33 som var ombord efter de dog ju det. Och jag vet ju då också att särskilt en av våra favoritgubbar här, som jag säger när det gäller Ulven, så har vi ju en speciell man här och det är ju Wilhelm Jansson då. Vi har ju fått lånat lite grejer från han och vi har denna han som en skyddsgubbe här inne i det här lilla rummet.
Vad hade han för funktion?
Han var, för det första var han den äldste man ombord va? Jag kommer inte ihåg vad han, men han skulle bli förvaltare i alla fall, han var i 40-årsåldern då i alla fall. Så det var hans sista resa. Och han hade sitt utrymme längst bak i Ulven. Och i alla fall... Och det är ju ett bevis då när det gäller Janssons grejer här. Va? Att vi har en liten trädåd här nere som jag har lånt åt sonen Torsten Jansson från Strömstad. Där det ligger en guldklocka. Och en manschettknapp. Och så är det en liten trädåda då med sammet inuti. Som har varit med i Ulven. Och det är ju ett bevis att det fanns inget vatten där bak. Men annars var han vattenfylld, alltså, det var han ju. Och det var ju inget vatten längst bak i ulven.
Nej, det kan man se.
Det kan man se tydligt på den här lådan som står här.
Mm.
Sina Jansson själv, vet du vad sonen Torsten sa, så drunknade han medelslös. De satt i officersmässen och åt ärter. Och han hade en skada i skallen. Om han har slötts medelslös eller om han har blivit medelslös åt den här fruktansvärda smällen som blir inne i en sån här kört grej. Det är ju rätt så nära där minan exploderar som de satt. Så de har ju inte visst någonting. Och det var visst 8 man som satt där inne, låg där inne. Sen låg de ju lite spridda överallt i båden. Och bland annat så låg det ju 2 man upp i tornet. Och det bland annat var då i Västerlund, hette den väl, det var löjtnanten ombord. Jag har aldrig fått kläm på riktigt vad kapten då någonstans. Men det kommer nog.
Som ni säkert har förstått så är vi nu ute på Fiskemuseet och samtalar kring utställningen. Framför oss så har vi bilder från ulven före och efter olyckan. Till exempel det förliga tomrummet. Det är en bild från 1939 då man firade jul ombord. En bild på samma rum efter olyckan. Föreställ er hur det ser ut. Under vårt samtal så pratade Dag om var och en av de 33 besättningsmännen som om de vore nära vän.
Jansson har vi här en stor bild på er. Det var så konstigt, men jag fick några bilder från en god vän jag har just om ulven. Och där ibland var det en enda bild på en av de besättningsmännen, och det är Jansson då. Så det är väl meningen att Jansson skulle stå här. Jag säger alltid hej då Jansson på kvällen när jag går. För att...
Du har ju fått svar till och med.
Ja, det var lite lurigt i det. Ja. Men jag kan gärna berätta det, för att jag tror faktiskt på sånt än idag. För att det var så här att Ulvens telefonboj och namnet Ulven som finns här. Va? Och en, ska vi säga, en livboj. Den stannade inte rund, den är avlång. Den satt på tornet på båda utsidan. Det står Ulven på den då. Och namnet Ulven, det är väldigt bockligt då här. Va? Och det var ju väldigt spännande när vi fick hit det. Det var så att det var min yngste son Mattias och jag som var nere och tog emot de här grejerna. Och den var väldigt tung, den här ulven-grejen. Nu böjen. Så vi bar in den och ställde den i den stora salen här. Och så låg jag öppna då där telefonen sitter inne i då. Så ringde den. Och herregud, sa pojken, nu ringde telefon. Och vi ruskade och vi stängde och vi försökte igen. Den ringde inte mer. Ja, så han började spuga igen, va. Ska jag alltid om sådana grejer. Det ska inte skoja om egentligen, men vi kunde inte låta bli. Utan ja, vi stängde ju luckan då där och tajta till, som vi sa igen då här, och så bar vi ner nu i början och ställde han på det stället som han ska stå, som han står än idag. Och vi gick ut och släckte och gick ut. Så small det här inne. Så in i bänken. Så jag sa till pojken, nu det, så jag, nu valten är stor och hemsk. Telefonbörjen slog hörlig gulvet alla gånger. Så jag var smått arg, va. På mig själv då, alltså, att jag inte hade surrat fast den. Kommer in, den står likadant. Då vände jag mig mot fotot på Jansson och sa, hej då Jansson.
Telefonbojen var ju det som man först hittade just när man satte igång efterspaningarna efter ulven. Man hittade telefonbojen och bojkabeln var avsliten och man förstod omedelbart att en olycka hade skett. Telefonbojen står alltså nu ute på Fiskemuseet och ringer, eller?
Det ligger 2 nycklar till exempel. De har kommit till mig på så vis att de hade hört mig prata i radion en gång då. Så det var en man som hade den här nyckeln hemma och skickade den till mig.
Vad är det för nyckel?
Det är en nyckel som har varit i officersmässen. Han har legat jämt, man säger så, jämt i Jansson då. Det var sådana där som samlade upp lite nycklar och grejer för ulven och som nu kommer hit idag. Det är ju väldigt tacksamt. Jag står här inne och pratar om ulven, så är det en dam som säger till mig, jag ser min man på ett foto här. Men han var inte med som besättningsman, utan han var med som begravningsentreprenör. Han var med och plockade ut pojkarna, stackarna, som var då döda där inne då. Så säger hon till mig att jag har några gradbeteckningar hemma som ligger som min man tog från några kavajer. För de skulle ju kastas alla den här grejerna då. Och jag sa bara snälla, och hon sa ja, du får dem. Så efter några dagar så kom de hit. Och det är 3 stycken kadettvinklar då. Jag har inte lyckats ta reda på ännu vem som var kadett ombord. Men det brukar finnas kadetter ombord på alla båtar. De skulle ju gå direkt från kadett till och bli löjtnant eller fänrikar då, tror jag, inte vad jag förstår, va? Så har vi en man som jag speciellt har ägnat mer tid åt. Det var Lille Pettersson ombord, va? Korporal Pettersson kallar han.
Vem var det?
Det var en man vars mamma, hon var änka, va? Hade bara den här sonen och en dotter då, va? Men hon har då klippt ut allt som gick och få tag om ulven. Ända fram till döddagar. Och det albumet har vi här nere nu. Visserligen är det kopior. Men det grep mig som hårt mycket det här. Att mamman har kunnat följt med på allt det här. Va? Och hon har till och med tacka i yrkesfiskaren. Tacka om fiskarna. Att de hade hjälpt till och hittat ulven. Så hon fick upp sin son igen. Han var en av dem som var så svårt skadad ombord. Hon tog inte hem han till Vaggeryd. Utan han begravdes här på kyrkogården på Nya Varvet. Och jag var där och letade ändå efter den här graven och kunde inte hitta den. Så jag gick in och frågade då flottans män vad Petterssons grav är. Ja, det visste de inte riktigt då. Men så läste jag tidningar om dagen. Graven är ordninggjord och ska hädanefter skötas utav flottans män. Då gick jag upp och fann graven. Och ja, det kändes faktiskt riktigt skönt att se att graven var ordningen då, för den var ju beväxt, för det var ingen kvar i den släkten. Va? Och att den kommer till skötas nu, för det blir ju en speciell historia just då med Lille Pettersson.
Mm, mm.
Han var ång ombord, den ser att han är liten också till växten, väldigt smal i ansiktet. Så. Och det kan man se på de här bilderna också, det är en väldigt smalt ansikte. Men just detta, hans mamma, det måste ha varit en fantastisk kvinna, och en väldigt stark kvinna också, för att man kan ju se då den telegrammen som hon har fått då. Det var med i det här albumet också. Då det står då till Eda Pettersson då att ubåten Ulven har efter lång avslutad dykning då, inte kommit upp igen då.
Mm.
Och så fram då att sonen är död, va? Och så då fram till begravningen.
Mm.
Så det är mycket sådär. Och jag kan säga det också att här i fjol sommar då var här mycket släktingar till Ulven. Här, och då känns det väldigt roligt att den kan lite grann om dem.
I augusti 1943 jordfästes de omkomna från Ulven vid en ceremoni ute på Nya Varvet i Göteborg.
Ja, låt oss gå tillbaka till 1945 och lyssna lite på hur Sven Jerring arbetade under själva ubåten Ulven-reportagen.
Ulven-katastrofen blev en radiohändelse. Nationen höll andan när Sven Jerring skildrade de ödesmättade dygnen och de intensiva spaningarna.
Bakom det till synes skenbart lätta handlaget hos Jerring fanns hela tiden medvetenhet och arbetsdisciplin, som detta trådlösa samtal mellan Jerring på bärgningsfartyget Belos och programtekniken Johan von Utfall i Marstrand visar.
Hallå Sven, jag sitter i Marstrands fästning här och har pratat med er. Och jag hör er alldeles utmärkt. Så nu hoppas jag att det här ekot som vi får om en stund kommer att bli bra. Det kan vara 15 minuter. Jag går in och lyssnar. Kom.
Ja, god dag Johan och god dag Karl-Åke. Nu innan vi med stor livsfara var mig beträffade klädd över till den här båten ifrån en liten minsvetare, så var vi på en båt vid namn Odin, och där träffade vi amiral Tam. Och han och jag kom överens om att han skulle göra en intagning, ett lite kort anförande, han har tagit hem nu, i studion i Göteborg, och enligt telegram på Göteborg har han också gjort det. Det är, så vidt jag förstår, vad sa? Ja, jag syns på din Stockholm lyssnar så mycket bättre. Det är en skiva då som ligger i Stockholm. Och den skivan, den skulle jag om möjligt vilja ha inlagd mitt i ekot ifall det går. Vilket jag hoppas att det gör. Det är nämligen så att amiral Tham inte gärna ville att hans korta ord, det hela tar visst en tre kvarts minut eller kanske en minut, ska betraktas så mycket, 30 sekunder bara. 30 sekunder alltså. Att det, han vill inte att det ska betraktas som någon slags huvudpunkt, utan det skulle mera vara ett inlägg. Och då tänkte jag mig att om vi kom överens med något stickord, då jag beskriver min dag sedan den varit, och då sagt att jag träffat amiral Tham som var på hemväg efter att ha övervakat och rätt efterspaningarna här, så ville han gärna att följande sagt. Så skulle det komma. Och sen skulle jag ju kunna se på klockan och räkna med en viss bildtid i början och i slutet, kanske 5 sekunder utav vardera sorten. Så att efter 40 sekunder så skulle jag kunna gå in igen och lita på att jag hörs.
Besättningsmän på Ulven, edra anhöriga och alla edra kamrater vid flottan, följa eder ständigt med varma tankar. Vi är förvissade om att ni är modiga.
April 1993. Idag är det exakt 50 år sedan svenska ubåten Ulven minsprängdes.
Exakt 50 år sedan, den 15 april 1943, så inträffade den händelse som kom att engagera svenska folket mer än något annat kanske under hela andra världskriget. Ubåten Ulven minsprängdes utanför Hönö i Göteborgs skärgård.
Ulven sjösattes 1930 i Karlskrona, en av tre ubåtar i den så kallade Draken-serien, moderna båtar även 1943. I mitten av april övar alla tre utanför Göteborg. Rutinövningar, men av någon anledning i ett område där det vimlad av tyska ubåtsminor.
Efter vad jag har hört att både militär och civilpersoner, så var det ju tyskarna som låg ut det här minbältet. Alldeles efter den här, att de sänkte en del båtar just den 9-10 april utanför det. Och det var en engelsk ubåt som heter Sunfish som torpederade dem. Och efter det så sägs det att tyskarna hade ut ett minbälte ifrån Skagen och ner till Stora Pulsa.
Ulven hörde inte av sig den kvällen. En viss oro spred sig, men inte förrän dagen efter, den 16 april, gick det stora larmet. Strax efter fick man bekräftelsen på att en olycka hade hänt när Ulvens telefonboj påträffades, men med kabeln avsliten. Bojen blev dock ändå till god vägledning. Med beräkningar kring bojens fyndplats, strömmar och vindar kom man fram till en trolig olycksplats. Det skulle senare visa sig att man räknat tämligen rätt. Och nu började en jakt med tiden. Någonstans där låg Ulven och besättningen kunde ju vara vid liv. SF-journalen var tidigt på plats.
Allvarliga och spörjande ansikten möter expeditionen under ett kort uppehåll i Hälsöhamn. Minfaran överhängande där ute till havs, speciellt i den hårda västliga stormen. Allt som finns av minsvepande fartyg i dessa farvatten deltar där ute för att skydda expeditionen, som febrilt letar efter den sjunkna ubåten och dess innestängda besättning.
Många båtar deltog redan första dagen i sökandet, däribland fiskebåtar från norra skärgården, som hade rätt utrustning för att dragga över den bergiga bottnen.
Och så visade de kortet som vi säger då och pekade ut var det skulle vara. Då sa vi med en gång, ja, men det är ju fullt av miner där. Nej, det skulle inte vara några miner. Jo, vi hade ju varit, inte precis vi, men fiskare hade ju varit så där tågen, så vi var ju säkra på att det fanns miner. Så vad det berodde på att de själva inte visste eller de inte ville säga, att det vet jag inte förstått.
Sökandet intensifierades. Räddningsfartyget Belos kom till platsen. Och snart nog också Sven Gärring från Radiotjänst med sin ultrakortvågsutrustning. Men det hårda vädret till Lise och inga dykare kunde gå ner. Man sa sig höra knackningar från Ulvens grov. Man hade fortfarande, efter några dagar, hopp om att besättningen kunde vara vid liv. Och chefen för marinen, Fabian Tham, talade i radio till den.
Vi är förvissade om att ni är modiga. Spara krafterna och håll ut. Allt görs vad som kan göras för eder räddning. Hans Majestät Konungen sänder eder en särskild hälsning.
Efter 10 dagar gav räddningsledningen upp. Ingen kunde ha överlevt så lång tid instängd i ulven. Men sökandet fortsatte, om än i begränsad omfattning. Och efter 3 veckor, den 5 maj, blev det napp.
Sen var detta fram på eftermiddagen ungefär. Så fastnade upp då för Normi, som vi säger. Och då tar den ju allt in i vinschen så stil som möjligt hela vägen tills att det står rakt upp och ner. Och inte släpper då är det ju gött fast. Då ankrar Bilos upp där och dykaren gick ner på en stor järnplatta. Men då var det vi slutade 5 på eftermiddagen, då fick vi gå i land. Och klockan blev där bort emot så att vi behövde inte lägga där och vänta. Så vi körde hem. Så vi visste ju ingenting då förrän nyheterna, om det var 20 eller vad det var. Då säger han ju det att jag står på ulvesteck. Så då var ju gåtan löst i alla fall.
Länspumpningen av dockan går snabbt och nu kommer det spännande ögonblick då gåtan om ulvens undergång avslöjas. En undervattensmina har sprängt ett gapande hål i skrovets botten. Ulven har tydligen vattenfyllts på en enda gång och gått med nosen rätt ned i botten. Där har den stött på en klippa och den kraftiga törnen har tryckt in stäven helt och hållet. Smällen måste ha varit fruktansvärd. Omedelbart vidtog så upphissandet av de 33 besättningsmännen. En lyftkran förde dem en och en ner till en av marinens husbåtar som låg förtöjd in till dockan. Och där inne skedde så identifieringen av de omkomna. Läkarkommissionen kunde omedelbart identifiera alla och inget enda fall var tveksamt.